Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Sportsnack är podden för dig som följer den lokala idrotten i Motala och Vadstena. Programledare är MVT:s Jens Bollius.
Ja, då sitter vi här på MVT-redaktionen igen och hälsar välkommen Stefan Andersson Schill. Känns som Ando under pirattiden.
Ja, går under det namnet lite här i stan faktiskt. Det är det hela Speedway-världen.
Det är Speedway du har det namnet, eller det är inte Vimmerby?
Nej, det är från Speedway, det är från Englandstiden. Dean Barker som körde Speedway, han... Av någon anledning så var det Ando. Det har väl med Andersson, jag har ingen aning, men han började säga Ando. Det liksom varit ganska snabbt, det växte snabbt och sen har det hängt i faktiskt.
Ja, vi pratade om här att man kan sakna rampljuset, att om någon ringer och tjatar. Ibland var du ganska trött på oss på tidningen när du var ledare och sådär, och vi hade våra konflikter ibland när du inte tyckte vi skrev som vi borde och sådär. Men nu när du har lagt av och är domare och inte blir intervjuad varje vecka, kan du sakna det att Bollius ringer och tjatar?
Nej, men både och. Jag tyckte vi hade... Nej, men jag var ganska... Jag tyckte vi hade en ganska bra relation ändå i slutändan. Det var ju... Mm. Man är ju ganska nära sporten och man lever med förarna, så det kanske var de gångerna man fick någonting att nej, men det är ert jobb med att luska lite och vill veta lite och så liksom man, och jag, mitt jobb är ju att skydda laget och skydda förarna lite, och sen vart det lite konflikter ibland, men jag tror ändå det har varit bra tid, alltså artiklar etc. på det sättet, att man har man en för bra relation då tror jag det blir lite tråkigt, och man, sen får man inte ha för dålig heller, utan...
Nej, de som har de här högsta positionerna som är lagledare och sportchef i Piraterna i Motala är ju en av de högsta sport positionerna, så jag säger inte att det var ofta, men det var ju frånkomligen att det blev ibland så här att vi skrev tufft och du var tuff och ville nå dina mål och så.
Ja, men så är det, och det är ju, jag menar, det är en uppgift att liksom och jaga oss ledare i den positionen, så att när jag säger det efterhand så är absolut inga konstigheter.
Jag kommer ihåg att du inte gillade att vi skrev att bronsmatchen inte gällde någonting. Så ihåg, det kom 1500 då ändå, och det kommer de inte upp idag.
Nej, men, nej, men det hade jag ju också lite synpunkt ibland. Det här med vad heter det, vad ni skrev och inte skrev. Mm. Jag tyckte ibland att ni var lite bekväma och kanske skriva om förarna vi hade eller etc. Eller om mig och intervjua mig etc. Jag försökte att ni skulle ta kanske fixstjärnan i bortalaget som kom och göra en intervju med honom.
Ja, det är liksom, intressant. Ja.
Liksom för att få...
Det vill publiken läsa, tror
jag. Ja, men det tror jag. Jag tror inte bara de gillar vad jag säger eller att Greg Hancock sa eller bla bla, utan man lyfter någon i bort... Till exempel Nicky, om Nicky skulle komma hit, gör en intervju med honom. Det är lite sådana grejer jag lyfter ibland, men jag tycker det funkar.
Ja, men det är bra tips. Ja, Ando då, ålder 51 år, fyllda, född 1971, precis som jag. Och vad gör du nu för tiden? Du är i Boxholm som jag jobbar, berättar du, när jag kallar dig.
Ja, idag har jag varit där. Det har varit inte så lång tid som jag trodde det skulle vara där, men håller på och arbetar lite där nere och sett lite killar i arbete där nere. Så att, nej, men jag är på ett, som lite ansvarig tillsammans med en kollega, Frida Hall, här på ett företag som heter Skadeteknik. Som ett Örebroföretag från början, så att vi kör för fullt, har jättemycket att göra och det är jättekul att jobba, jag älskar att gå till jobbet.
När det blir vattenskador så går du in och sanerar eller
all sanering, mindre trevliga saker med är du inom sanering, men sen är det ju bränder, mycket vattenskador och alla möjliga saneringar, så att mycket rivningar har vi med åt företag. Nej, det är varierande och väldigt kul.
Har du någon utbildning i det här? Eller? För du är väl en sån där idrottsnörd som inte skaffar någon utbildning, för du höll på med idrott när du var ung?
Nej, det har jag inte. Men jag håller på. Jag har ett eget företag sedan många, många år tillbaka. Där jag har gjort alla möjliga olika hantverk, om man säger, och jobb. Mm. Så att jag,
på vintrarna när du höll på med
speedway? Ja, framförallt i slutet då när jag ville kombinera så gjorde jag mycket så. När jag var lite yngre så var det kanske bara speedway. Men sen har det blivit mer och mer olika jobb, så att det är inga konstigheter.
Nej, men roll har du i Speedway, du blir domare även 2023, du har ju varit ett par säsonger domare nu.
Ja, det blir jag. Det blir väl tredje eller fjärde, det blir fjärde säsongen. Oj, tiden går fort. Nej, men då hade ju pandemin där med och då var det ju inte så mycket döma. Men det är en roll som jag ville testa den som domare. Jag menar, jag har ju varit förare, lagledare och har ju skällt ett antal gånger på domarna och ringt upp och tjatat. Så att jag brukar skoja om det eller skämta om det. Man skulle ha blivit domare innan man varit lagledare. Då hade man inte varit lika het, kan jag säga. Men jag ville testa det och se lite. Och jag kände mig en gång att jag fick hög puls och adrenalin och grejer. Så att det var...
Elitserien har du kommit till nu, men är nästa steg att döma ett GP, eller vad har du för drömmar? Döma en SM-final eller vad?
Nej, men alltså GP, absolut. Jag ska faktiskt gå den internationella kursen nu här nästa säsong och kan bli internationell domare. Chris Gardell kommer ju lägga den där på hyllan efter ett tag, så då får vi se om jag får ta över eller vad. Men jag tycker så pass skoj och brinner för det, så att jag siktar så högt jag kan, helt klart.
Vad är de svåraste situationerna att döma i speedway?
Ja, men det var det som varit min puls och det jag kände att det var kul. Det var att man kom upp i domartornet där och ja, men liksom man har alltid sagt vad gör han där uppe. Men det är så mycket mer grejer än vad man tror. Det skulle du ha minst 2 timmar innan tävling och du gör en okulärbesiktning på banan etc. Det är full fart ända till klockan 7 vad man har att göra. Sen när tävlingen börjar så... Alltså under en tid så kan du inte slappna av en enda sekund. Du måste ju ha split vision, titta. Det kan vara en förare som... halkar efter, framförallt knattetävling börjar 80, då var de över hela banan och liksom, då måste du titta överallt. Så att, händer en situation då måste du utesluta någon och då gäller det att ha bra koll och, nej men det är kul. Det,
har du det fått någon utskällning så där, någon som har sprungit med brandsläckare mot dig
så? Nej, inte så illa. Det är många som skojar
lite roliga saker som
ja,
du har gjort.
Absolut. Ja, det är klart man sprang med lite brandsläckare där uppe i Kumla, men nej, men man har ju fått lite glidningar, domarjävel på skoj och sån här grejer och liksom någon Ludde Lindgren så kommer ett par glasögon efter en tävling, de här kan du behöva, lite sådana roliga grejer. Men, nej, men man står ju där uppe väldigt ensam är man, och man dömer från den position du står. Man kan inte, jag vet ju, man har ju varit kanske i målsväng någon gång och tycker, då tittar man ju därifrån, men man måste ju döma från den position man står på. Det...
Men du har högt i tak där då, eller kan det rinna av dig sådär? Kan du sätta dig in i situationen som förare och ledare?
Absolut, det är det jag känner. Att när en lagledare ringer kanske 10 sekunder efter en incident så vet jag att det är affekt. Han går ju på affekt och liksom vill ju inget illa. Men... Och då tycker jag man ska lyssna på dem, höra vad de har att säga och sen att man pratar med dem lugn och ro, att så här såg jag på situationer och brukar oftast. Men jag menar, jag är bara människa med, jag har redan gjort massa fel där uppe, men då tycker jag också en bra domare tycker jag ska erkänna, ja men det här, jag gjorde det vart inget bra, det vart fel. Då...
Så där, du har fått mer smak att du vill fortsätta som du säger, du ska gå en internationellt utbildning.
Ja, absolut, och... absolut, absolut. Jag tycker det är jättekul.
Ja. Roll i hockeyn då var det ju... en del som säger att det var hockeyns fel att du tappar gnistan lite på, om vi kommer att återkomma till din tid som lagledare i Piraterna, med att när du håller på allt mer med hockey och i MIF och Easttown som det var, att du då tappade suget med speedway, att det inte fick plats riktigt båda två. Stämmer det? Du var ungdomsledare i hockey.
Ja, det var jag. Kanske inte så mycket så, utan det var väl mer att jag... Nej, man hade gjort de här åren och jag kände att man kanske var färdig med det. Sen var jag tillbaka och kanske skulle köra en säsong till, men då var det en massa omständigheter med pengar och sånt som inte föll in rätt, och då sa jag ifrån. Men det är svårt att säga. Jag kände väl att jag måste ha 100% fokus och 100% känsla för det jag gör, liksom, annars så blir det inget bra. Och jag kände sista året där som lagledare, när jag provade något nytt där då, när vi provade att ha en hel topp med bara massa toppförare, och det sket sig. Och jag kände att jag hade inte, hade varit 2010 eller 2013, 2014 då, med det laget, då tror jag kanske hade kunnat ta dem på ett annat sätt. Men jag hade inte drivet, jag hade inte den 100% fokus, och då ska man inte vara i den positionen. Så jag kände att det var dags att sluta.
Men om vi tar hockeyn där, du brann ju för det 0-3 laget i först MIF och sen Easttown. Mm. Och när de blir 20 år, de här grabbarna, är det många som har lagt av eller är det många som har blivit seniorspelare?
Ja, men det är ett gäng, det är tyvärr väl många som har lagt av. Det är ju den åldern, man liksom, någon gång tar det ju slut. Men det kanske är en 5-6 stycken av de här killarna som fortfarande håller på, kanske några till.
Men, finns det några så här som du kan se någon talang som, det behöver inte peka ut, men som inte blev något, eller som du så, eller någon late bloomer som du inte trodde på men som har blivit i senare år? Det blir ju ofta så där lite olika.
Ja, men det, jag tror de fortfarande är i stadiet att de är ju 18 till 20 år, de här killarna, eller 18 till 19 år, de som jag hade, och det Det är för tidigt att säga redan, alltså bara här, bara om de kan bli riktigt, riktigt bra. Jag tror att man måste hänga i och liksom ha tålamod, och sen kan man får man rätt killar som ser den och rätt tränare som ser den, då kan det gå snabbt. Men sen fanns det några spelare som väldigt synd att de la av, som alldeles för tidigt, men det var ett bra gäng var det, så att det var synd att det var
som det engagemanget hade du för att din son var med i laget, och du har inte fått mer smak och vill vara juniortränare igen i maj för någonting.
Nej, men jag har fått lite frågor lite överallt ifrån faktiskt, om jag kan tänka mig att ta en roll, men jag känner att jag har inte den tiden med jobbet och med familj och alltihopa. Jag kan inte lägga ner den tiden som krävs för att man ska göra ett riktigt bra jobb, och det, tyvärr så finns inte den tiden. Annars så tycker jag det är jättekul.
Din son är ju målvakt, han gick till Huddinge hockeygymnasium. Var har han tagit vägen nu? För när han är J20-spelare var målvakt.
Ja, han är fortfarande junior där, och gick ju skola och hockeygym där uppe i Huddinge. Men nu har han flyttat till, nu är han i Västervik. Har han flyttat till Västervik och spelar där nere, och har i juniorlaget och är med i A-laget lite och tränar, och har varit med några matcher med faktiskt, Djurgården borta bland annat och lite sådär.
Fast han inte fått spela
nej, han har fått stått någonting. Men som,
öppna båsdörren,
ja, det är typ som hockeymålvakt. Men han hänger i, gör han. Ja, det är, grabben är nog en sån där som jag vill att han ska, han är jätteduktig, men det finns mycket, mycket mer att ta av honom, det är jag helt säker på. Jag tror att håller han bara ut och kör ett par år till, så kan det gå rätt, så han kan komma ett par steg till, det är jag helt säker på.
Ja, men någon annan sport än hockey och speedway för dig då? Det är ingen paddel som alla andra 50-plussare, eller hur håller du igång?
Ja, och jag spelar för mycket paddel ett tag där faktiskt. Ja, spelar riktigt mycket, så att, och då kan jag säga då gjorde sig mina skador från speedway, och sen kände jag det, då kunde jag inte gå dagen efter istället, så att fotleder och höfter och grejer, det tog stryk, så jag spelade för mycket, så då la jag av helt och hållet istället.
Har du någon hjärnskrot i kroppen från dina skador? Eller?
Ja, jag har lite spikar och grejer, men mycket borttaget faktiskt. Jag har väl en 150 stygn i kroppen efter alla operationer, så att jag har en axel och en höft och lite grejer som spökar rejält titt som tätt faktiskt, men det får man ta.
Dina många hjärnskakningar, vi kommer återkomma till det också, men är det inget ont i huvudet sådär? Man har sett någon skräckfilm om det som har hänt med amerikansk fotbollsspelare, så är man för många hjärnskakningar,
ja, men du har inte fått någon sån. Jag har ju hockeyspelare med, alltså jag hade ju konstaterat minst 3 kraftiga hjärnskakningar. Hade inte jag lagt av när jag la av, då hade nog jag kanske inte suttit här idag på det sättet jag gör och jobba som jag gör, det är jag helt säker på. Så att jag la nog av vid rätt tid, det är jag säker på.
Vad är din liksom boostersaga som du söker nu då, om man pratar idrottsspråk? Är det att bli Sveriges bästa skadeföretag? Du förstår vad jag menar, man, som idrottsman har man ju. Ja.
Ja, nej men jag brinner, jobbet, jag älskar att jobba, jag brinner för det jobbet jag har, och man kanske jobbar lite för mycket ibland så kroppen säger ifrån, men jobba, det är någonting jag älskar, så att det kommer jag fortsätta med. Sen har du ju barna som växer upp och man följer dem på, liksom, på nära håll, och grabben spelar hockey och lite sådär. Så men sen har du ju det här med domerit i speedway som jag måste komma en gång till, att jag brinner jättemycket för och kommer att satsa stenar på.
Och du längtar inte tillbaka till att vi ringer varje måndag och jagar dig så här inför tisdagens speedway-omgång? Det är inget att längta efter?
Nej, jag vet. Jag menar,
i hetluften så.
Ja. Nej, jag var ju 25 år som förare och 10 år som ledare, så man hade ju många år med journalister och grejer. Och det, nej, det vill jag inte. Men det var lite konstigt när man la av just det. Det var väldigt tomt, men jag tror att när jag gick från förare och vart lagledare, det tror jag var väldigt viktigt. Sen när jag slutade med lagledare så hade jag några år, och sen vart jag domare, så att jag känner väl att sport är någonting jag älskar, och man letar puls, man letar adrenalin, det gör jag även i dagliga jobbet, och får man ju svårare och större skada, desto mer brinner jag för och tycker det är kul. Och det är samma med sporten, att jag, den dagen allting tar slut, och ja, den dagen oroar man för lite att bli pensionär om man ska sluta med, det tror jag inte jag kommer gilla faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Nej, men då får du väl hitta någon klubb och vara eldsjäl i eller något sånt där, eller bli sportchef i något lag,
ja,
i fotboll.
Det kan man, ja, absolut. Ja, men någonting. Jag tror att jag måste ha någonting sånt att göra hela tiden. Det, så känns det i alla fall.
Ja, bra, Stefan Andersson Schill. Men Motala, hur fäster du vid Motala då? Eller man brukar säga att jag behöver gå en skogspromenad i min barndomsskog i Mjölby en gång om året ungefär. Har du också någon sån här barndomsskog i Vimmerby som du åker hem till och går ett par timmar i? Jag vill ha min barndomsskog är viktig för mig.
Ja, precis. Nej, men det är, jag och min syster bor fortfarande kvar i Vimmerby, och sen har jag mina föräldrar gick ju bort väldigt tidigt. De var bara 60 år gamla båda två, så att, klart, är man där nere så besöker man graven, men Just några skogar vet jag inte. Det känns som att de skogarna där jag lekte i, där är det bostadsområden eller de har byggt hus och grejer. Jag tyckte det var kul så att
det... Men Motala har blivit hemma för dig.
Ja, men jag
du är ju skötte mer än smålänning så.
Ja, men just nu är nog det är egentligen bara min syster och hennes familj som håller mig nere i Vimmerby. Annars så älskar jag Motala och runt omkring här så att nej, men jag har ju flackat runt så mycket. Jag har bott många år i England, varit mycket i Polen och lite överallt så att nej, men jag gillar Motala, helt klart.
Ja, men om vi går tillbaka till din tid som speedwayåkare då. Du började ju tidigt, det var din första sport. Eller höll du på med hockey också?
Ja, hockey var den. Ja, farsan eller pappa då, han ville själv köra speedway. Men fick han inte för min farmor eller hans mamma. Och då byggde han en hoj till mig redan när jag var två och ett halvt år. Så att då, det var speedway jag skulle hålla på med. Det hade han bestämt. Men sen kom hockeyn där när jag var 5-6 år. Så att så hockeyn och speedwayen kombinerade fram till jag var runt 20-21 år.
Vad heter din pappa?
Stig heter han.
Stig Andersson.
Mm, jajamän. Så att, ja, nej, men det var, jag vet inte om jag var, ska jag vara ärlig så är jag inte säker på att jag valde rätt sport för att gå riktigt, riktigt långt. Jag hade väl många framgångar i speedway med, men hockeyn var ju...
Hade du bollsinne eller har du bollsinne?
Ja, hyfsat tycker jag väl. När jag spelade i Vimmerby så kvalade vi till nuvarande allsvenskan där och då fick jag pris som bästa spelare det året och sen la jag av för att slussa på speedway så att jag vet inte vilket som var rätt.
Men du var lite på gränsen till landslaget och på gränsen till GP för eller vad?
Jag körde ju, ja men landslaget har jag kört många landskamper har gjort och tre GP har jag kört så att det har blivit några sådana tävlingar men jag kände väl att och det tror jag kommer från hockeyn jag, för att gå riktigt riktigt långt i speedway som ändå är en ja, men det gäller att vara, du måste vara egoist och det jag tror jag var lite för lite egoist. Jag är för mycket lagmänniska i mig och det är därför jag tror mig att just lagledarit passade mig bra när det kom. Ja. Men nej, du måste vara fruktansvärt egoist för att bli världsmästare i Spiro och det var jag inte.
Men det var ju, Piraterna kom du till i slutet av din karriär va? Hur många säsonger körde du i Piraterna?
2004 kom jag, så 4, 5, 6, 7, ja, 4 säsonger körde jag i Piraterna.
Vem var det Stefan Ekberg som lockade till Piraterna eller vem var det som lockade till Piraterna?
Ja, det var ju jag träffade min nuvarande fru genom Stefan Ekberg 00 och då flyttade jag upp hit och då var det ganska naturligt när laget tog klivet från allsvenskan upp i elitserien så gick jag hit.
Nuvarande fru, har du haft någon innan eller
min fru, nej. Nej, det var det verkligen inte.
Ja, det kanske, ja. Ja, men det var rätt och sagt.
Ja, min fru då. Ja. Får inte säga för mycket i radio.
Nej. Men Motala tjej och sen du träffade en genom Stefan Ekberg och sen hade du lite en fot inne där och sen, vem var det som värvade dig då? Det var inte Ekberg.
Nej, det var Roffe Östlund framförallt som låg på mycket då, som han var väl lite sportchef etc. i klubben och så att Roffe låg på mycket.
Men första säsongen där när ni mötte Masarna, det var något nytt i Motala och Tony Rickardsson körde fortfarande. Då, en vanlig seriematch kom det väl en 5000 då tror jag var minst av.
Ja. Jo, men det var ju det var lite annorlunda förra med de här sista åren med pandemin etc. Men då jag tyckte vi hade ju vi pratade lite innan här, alltså 1500 det hade ju vi som, det spelade ingen roll vilket väder det var, det kunde snöa, det kunde vara 5 min, ja skitsamma, det var havla, regna, då kom det 1500 och det var liksom standard så att den där är vi ju inte riktigt nu och det är synd, men det var väldigt hypat ett par år där.
Vad har du något speciellt minne som från åren som förare i Piraterna så är något bästa minne för ni var i bottenlag ni fick något år hängde ni kvar tack vare att de
Indianerna
utökade serien båda
ja det stämmer ja. Det stämmer. Nej men det var tuffa år det var det faktiskt. Vi hade ju inte liksom det här laget för att vinna där uppe. Det hade vi faktiskt inte sett men nej, men det var några kul år var det absolut. Det var, vi fick köra med Loram och Salva och de här grabbarna. Det var kul år var det, men mina framgångar just med Piraterna kom väl lite senare sen som lagledare.
Hur var du som förare då? Var du startsnabb eller var du liksom orädd eller var
Nej, men jag så här är det ju alltså, när jag var yngre så var jag fruktansvärt dålig att starta så att jag lärde mig väl att köra om på ett bra sätt. Men sen tyckte jag om att köra om på yttern också. Av någon anledning var det därför jag fick så mycket skador. Jag fick alltid någon cykel i sidan eller vad som helst. Så att... Nej, men sen lärde jag väl att starta lite bättre. Framförallt när jag kom över till England och körde där i 10 år etc. Men de här sista åren, när man är inne i sporten. Liksom, jag känner väl de här sista 2-3 åren där när man fick familj etc. Så man har inte den här självinsikten riktigt, har du inte, utan man tror och tycker nog att man är bättre än man är, framförallt när man ska förhandla etc. Det är svårt att förklara, men har man åkt på mycket skador, hjärnskakningar, och så har de familjer hemma, så man blir försiktigare. Det ser jag på många killar nu med. Det är svårt för dem att erkänna att det kan vara motorer, det kan vara allt möjligt. Och jag har varit där och jag vet precis vad jag pratar om. Så att...
Jag vet, Stefan Ekberg, det krävs ju 2 ordentliga krascher för att han skulle ta beslutet själv. Eller jag tror han fick hjälp av någon kompis där, jag kommer inte ihåg, som sa till någon.
Ja, jag sa till ett par gånger. Ja, kan jag säga. Ja,
men vem sa till dig? Förstod du själv att du skulle lägga av? När du, eller kommer du ihåg hur det var? För jag har att du...
Nej, men det var... Jag fick en total blackout. Framförallt fick jag det i Västervik. Nu körde en seriematch där. Det var precis svart i ögonen. Jag åkte över till England och provade att köra där. Stå fram i startgrinden och jag ser ingenting. Allting är svart. Så att det var någon stressrelaterad någonting. Det var precis svart. Jag la mig på innerplan och faktiskt grät i typ 10-20 minuter. Då kände jag det här. Någonting hände
efter
där.
Det körde du aldrig mer?
Nej, då la jag ner alltihopa sen i stort sett. Så att det var, nej, det var en otäck känsla.
Har du fått utlåtande då att ingen arbetsskada som du kan få?
Jag mådde rätt dåligt där något år, 1,5 år kanske. Det var riktigt illa, var det. Det kan nog min fru bekräfta också. Jag gick upp mycket vikt etc. Jag åt glasser bara. Jag gick upp 20 kilo på ett halvår kan jag säga. Helt otroligt. Nej, men sen fick det läka och liksom man... Men jag är så glad att jag tog det beslutet. Det är ett tufft beslut när man är idrottsman och på ganska hög nivå. Det ser man ju om det är hockey, fotboll eller vad det är. Nej, det är inte lätt. Man söker kickar och det fick man ju inte sen. Så att det var några tuffa år där, men... Sen kom ju laglederiet nästan med en gång där.
Hur många år säsonger var det utan någonting? För
det var egentligen inte...
2009?
Ja, 2008 var det ju laglederiet, så det var egentligen bara ett år där. Men jag läkte ju lite fortfarande. Jag kände ju när jag var ganska het som lagledare första året. Där man var nog inte riktigt i balans, men sen läkte det ihop och man... Fick ett bra fokus på det.
Ja, jag kommer ihåg att jag skrev någon gång att du tog några år för dig och blev balanserad. Eller du var väldigt het i början som ledare. Ja, kunde säga lite vad som helst i intervjuer och sånt.
Ja, jag var ju väldigt
het. Det gillade ju vi också. Men,
jo, det var väl bra tv eller bra intervjuer etc. Vad det än var. Men nej, men jag fick landa i det också. Jag kände att man visste vad förarna gick igenom när det var en uteslutning etc. Så man nej, men det var väl ingen jättebra första, andra år kanske som lagledare. Och sen lärde man sig mer och mer.
Men nu snackar man majfotboll exempelvis. Martin Axén som är en väldigt duktig tränare. Men han måste ha en utbildad bredvid sig. Det snackar mycket om utbildning och sådär. Mm. Jag tänker på dig som... Du hade 25 år som förare bakom dig. Men gick du någon utbildning? Någon sorts enkel ledarskapsutbildning när du blev ledare?
Alltså. Ja, men alltså jag har faktiskt föreläst om ledarskap... Efter jag hade ett par år här med Spiro. Jag kände liksom att jag...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA. Dela
med dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Men du har inte gått någon i förbundskurs eller något sånt
där? Ja, jag har gått lite ledarskapsutbildning, absolut har gjort. Sen har du måste gå en förbundskurs för att bli lagledare också.
Aha, man måste ha en ledarlicens.
Ja, och det måste gå varje år. Så att det var inga konstigheter, men... Det var mycket adrenalin i början där och man lärde sig hantera det också på ett bra sätt med.
Hade du någon mentor så under de åren som det brukar många ledare ha, någon som är i bakgrunden som aldrig syns men som ger dig råd hela tiden och så där, som du kan prata av dig hos och så där?
Nej, det hade jag egentligen inte mer än hemma kanske. Jag har ju varit före 25 år och jag kände väl att man har haft jättemånga olika sorts lagledare och man hade väl lite syn på hur man själv skulle vilja leda ett lag. Vad gör man för att få ut max från ett lag där där förarna kommer från hela olika delar av världen. Ena dagen möts de och kör, alltså kör mot varandra, sen nästa dag skulle få dem att prestera. Så att,
vad var nyckeln i ditt ledarskap då? Hade du någon sån här honnörsord? Så.
Nej, men alltså jag framförallt så ville jag ville vara med och jag ville bestämma liksom, för då fick man ju stå på vilka banor man ville och lite så här, hur man satt ihop lag etc. Så att jag var ganska rak och väldigt tydlig mot mina förare, tror jag man ska vara. Och sen framförallt få ihop ett lag som, det behöver inte vara det bästa laget på pappret, utan ett lag som du vet kan jobba på ett bra sätt ihop. Och framförallt ha kul. Man måste ha man inte kul, det får inte vara för strikt, utan man ska kunna ha lite laid back och man får göra lite som man vill. Och sen när man väl sätter sig på cykeln, då är det 110%. Så att man tror om...
Kunde du sitta och dricka öl med förarna så här, och efter någon match på stadshotellet när de bodde kvar där och så här?
Ja, det kunde hända, men ofta så hade de ju så bra hem.
Ja, men du kunde ha både auktoriteten och distansen till förarna.
Ja, men så är det. Alltså, det spelar ingen roll vilken sport du pratar om eller vilket ledarskap du pratar om. Det kan vara även på jobbet, alltså en chef eller ett sätt. Du måste få med dig hela gruppen. Mm. Och det tror inte jag med att man får inte med sig hela gruppen genom att peka med hela handen, utan du måste ha en bra dialog. Sen behöver de inte tycka som jag i allting, men de ska respektera och göra det man säger liksom. Då får du en bra nivå på det.
Men efter ett par år så sakta tog du piraten uppåt som ledare, och sen blev det ju en otrolig, som när man levde i det så tog man för givet att ni var topplag, men man ser i efterhand nu när Daniel Davidsson kämpar för att gå till slutspel igen nästa år, kanske efter tre år i botten, så mellan 2011 och 2016 med dig som ledare så var ni, tog ni medalj 6 år i rad, ni vann Champions League, ni tog 2 SM-guld. Ja, hur ser du på den epoken? Det är ju lite overkligt igen, det är som IFK:s bandy 80-tal brukar jag säga.
Nej, men det var ju roliga år, och Daniel var ju med i några av de här åren också, så att det var ju jättekul. Nej, men vi fick ju det bästa som hände var ju, fick ju hit Greg Hancock, och det var ju väldigt viktigt för, och då kunde jag bygga mycket runt Greg, och du pratade liksom här, vad var det runt omkring att jag fick för mig och prestera. Alltså Greg köpte i stort sett faktiskt allting jag sa och stod bakom det till 100%. Och då var det lätt att få med sig resten av gruppen, så att
kom han 2010, året innan?
Ja, det gjorde han.
Ni vann SM-guld. Ja. Och sen var han kvar hela den tiden?
Hela resan ända tills, ja det var verkligen. Så att vi fick ju en jättebra dialog. Jag hjälpte ju Greg med och var ju hans coach under 2 år i GP med 2011-2012. Där. Så att vi hade fruktansvärt bra samarbete han och jag.
Var det också någon bekant tjej som du fixade för sig till honom? Eller hur? Jag tänkte på Ekberg och Jenny. Hur kom han till Piraterna? Vad var hemligheten? Nej, men det var Greg, inte bara pengar, antar
jag. Nej, det var det inte. Greg och jag har ju kört ihop, och jag bodde ju en sväng över hos honom när jag kom till England. Alltså när jag var över och testade lite i England för innan jag varit professionell där över. Så att typ Greg, han kände väl nästan alla. Men vi hade en bra, vi lärde känna varandra bra, och han kontaktade mig och vi pratade lite, och liksom han ville ifrån rospingarna där uppe som han var i bland annat. Och då var det så här, och då... Ja, det klickade faktiskt med en gång. Det var riktigt kul. Och sen även då så klickade våra familjer. Min familj, mans familj. Så vi träffades så mycket vid sidan om Spiroen också.
Men det var lite speciellt. Han var ju amerikan, och så körde ni Champions League med de europeiska mästarna. Och då hade han blivit, det året, 2013, hade han blivit mästare med all de här. Jag tror det var Danmark, Polen. Han hade blivit mästare med alla. Och så fick han välja. För han var amerikan då. Annars körde man det i det läget, landet man var ifrån. Men han valde Piraterna då, kör för Piraterna i Champions League. Sa det någonting? Eller var...
Nej, men han trivdes ju väldigt bra, gjorde ju. Den här Champions League var väl lite speciellt där. Vi körde 2 år. Va? Men det var ju en upplevelse att få vinna där nere i Polen. Liksom. Det var ju skitkul, men... Nej, men Greg, han...
Påminns om, har ni haft någon återträff eller något brukar man ha med, som är IFKs SM-guldlag 87, har de haft en rad återträffar? Ja. Har ni haft någon återträff med laget inte från 2011, tänker jag?
När du nämner det nu så vore det skitkul att göra det faktiskt.
Men nästa år är det ju 10 år sedan ni vann andra SM-guld. Så.
Kanske man skulle göra. Det vore häftigt faktiskt.
Får du prata Spielberg ofta fortfarande, eller är du bortglömd liksom bland på stan, på ICA och sådär?
Nej, men man är ju rätt så igenkänd. Man ser att många känner igen den liksom. Och där vill någon prata Spielberg, så tycker jag bara det är jättekul. Så att det gör man ingenting alls. Det är bara kul.
Ja, då har vi pratat. Du är ju aktiv i Spielberg som domare. Du har varit förare, du har varit ledare. Och nu är du, ja, du är i domarkarriären, men då sitter du ju på läktaren, kan man säga, och ser. Hur ofta ser du Piraterna nu som åskådare? Eller, du har inte dömt Piraterna någon gång, va?
På Nej, jag är faktiskt medlem i Karlstad. Karlstad klubb, för jag skulle vilja döma. Det är många, det känns som att Svemo och domarföreningen inte vill att jag ska döma Piraterna, för de tycker att jag... Kanske att jag fortfarande anknyter till
dem. Varför är du medlem i Karlstad?
Nej, det är för att skulle jag vara medlem i här uppe, då får jag absolut inte döma någon spelare här uppe.
Men måste man vara medlem någonstans?
Eller? Ja, du måste vara medlem någonstans för att kunna registrera det som... Jag har min domarlicens där i...
Så man är som någon föreningsdomare?
Ja, kan man bli. Jajamän. Så att, nej, jag hoppas att någon dag att jag får liksom döma Piraterna. Det vore jättekul.
Men... Hur ofta ser du det? För du är där ibland, sitter på vippen kanske och så där, eller va?
Nej, det är lite för dåligt med. Det var några gånger där innan jag varit domare och där. Men nu i år fick jag ju döma elitserien, eller fick jag göra, så att det var kul. Så vi får se hur många matcher det blir nästa år. Men jag gick ju, alltså de gånger jag inte hade någon domare, något domaruppdrag, så jag tror jag var en eller två matcher upp. Och det är ju för dåligt, det är ju för sällan där med. Men då tycker jag väl, alltså jag sitter och analyserar, jag ser ju alla matcher på tv med de andra matcherna sen, och då försöker jag lära mig, se så mycket spiro som möjligt för att liksom lära mig, eller liksom det här, då jag gör det som en domargrej då.
Ja, men jag skrev om Daniel Davidsson här, han har ju varit 3 år nu, tuffa år där, han tog ju faktiskt jobbet efter att du och Stefan Ekberg tackade nej. Så han klev in i som ett bananskal, så har det varit 3 tuffa botten år där man har sanerat ekonomin och så. Och nu har han skrivit ett nytt 3-årskontrakt och han börjar få allt bättre förare och känns som han värvar oprövade unga som du en gång gjorde. Så jag jämförde honom lite med dig i din glansdagar när du brann som mest och sådär. Och jobbar med företagen som sportchef och drar in för sponsorer och samtidigt som och har det där drivet liksom. Daniel, som du känner väl, som du har haft som förare, vad säger du om hans jobb i Piraterna när du ser det på sidan?
Jag tycker han har gjort det jättebra. Alltså en stor eloge till Daniel de här åren. För att jag vet inte om jag hade kunnat vara kvar. Alltså de här åren som han har jobbat med ekonomin, värvat ihop ett lag efter det de förutsättningarna har haft. Han har gjort det jättebra. Tufft, jättetufft måste det vara för honom. Liksom, nästan veta man kommer till match, nästan veta en hemmamatch att man inte kan vinna matchen. Det är mentalt väldigt tufft. Så att hur han har pratat med förarna etc. det vet jag inte. Men jag tycker att det är... Nej, stor eloge till honom, hela föreningen, att de har lyckats.
Ja, vad är din bild av klubben nu? Nu har man en sån där internationell tävling igen. Det hade man på din storhetstid också en del sådana. Nu ska man ha en 250 kubiks EM, då kanske du får döma.
Ja, det vet jag inte. Om jag är internationell domare, då, om jag har fått den licensen, det vet jag inte. Men
det säger någonting att julen börjar rulla igen på något sätt på Dumpis.
Ja, men jag är inte så insatt i vad som händer runt omkring. Jag vet ju bara det här, alltså gubbgärningen som gjorde fantastiskt jobb då under min tid där. Och jag vet inte riktigt hur de jobbar runt omkring och jag vet knappt inte vilka som sitter i styrelsen. Att man liksom har kämpat sig fram och nu det här tredje året då, eller fjärde året som blir för dagen, att kunna värva ihop ett lag som man gör här, det tycker jag är riktigt kul för honom och för klubben och framförallt för stan.
Ja, jag tänkte vi kan gå igenom laget då. För det första som du kan säkert kommentera då, det var ju bröderna Pavlicki, de Piotr gör sitt andra år nästa år, Premislav kommer tillbaka och återförenas, och de hittade ju du för 10 år sedan, blev en nyckel i guldåren då, och de kommer tillbaka nu för man vill ha en...
Ja, det är helt rätt värvningar. Det hade jag kanske velat sett tidigare, men då tror jag inte pengarna fanns, och nu finns de. Så att det här är det bästa som kunde hända, att värva de här killarna som har en anknytning till motorpubliken. Den här publiken som kanske har försvunnit från arenorna eller från banan här uppe, att de kanske kan komma tillbaka. Så att man hittar de förarna, det tror jag är otroligt viktigt. Så att slutar inte publiken upp nu, då kan inte Daniel och föreningen göra så mycket mer faktiskt, om man ska titta förarmässigt. Så att...
Ja, vad säger du? Är det plånboken eller vad är det? Är det någon tjej inblandad som i alla värvningar?
Nej, det har nog varit plånboken de här åren. Daniel har nog velat ha haft de här förarna. Han har nog säkerligen sneglat på Piotr och på Pjemek eller storebror i flera år och även andra ikoner. Så att, men det är nog pengarna som har satt stopp. Och det...
Men när du ser Pavlicki, du har dömt dem då i olika lag då, så men är de lika bra som på din tid, eller är de bättre nu än när du förde allt till guld och så?
Nej, men de är inte bättre än nu. Det vill jag inte säga att de är. Men,
var de bättre då? Eller, ja, ja, det, han var ja, ju bara men, 16 år, Piotr.
Jo, men han växte in kanske inte just när han var 16 år, men som de vart där när vi vann 2013 de här åren, då var de... De också blir äldre, de skaffar familjer, de är lite mer försiktiga. Och bredden, det finns ju mycket yngre killar, så då var det inte, då var det Piotr och några stycken som kom upp och tog poäng. Nu är det mycket, det liksom spannet är mycket större och det är... Men jag skulle inte vilja säga att de är bättre, men jag tycker ändå det är grymma värvningar av klubben och Daniel att få hit de här killarna och liksom tillsammans. Och sen, jag hoppas och tror, och det, alltså, slutspel absolut, och sen hur långt det kan gå där, det vet man inte. Och får han ihop det här och liksom, och det är väl neråt lite reservsidan där som kanske ser lite tunnare ut. Törnbro, men jättebra svensk värvning, absolut. Så att man måste få till det, men... Det man saknade under några år, det var ju de här killarna som kan gå ut och vinna sista heatet. Det fanns ju inte, men nu finns de ju. Så att det är där ibland man rätt så ofta vinner tävlingarna. Det är ju nomineringsheaten.
Ja, toppen av lagen. Eller vad?
Ja, precis. Alltså, det var ju många, några år där. De var med länge i matcherna, men man nästan kände att okej, nomineringsheaten, där hänger vi inte riktigt med. Så vart det ju. Men nu finns den bredden och det är jättekul.
Hur är det där? I hockey brukar man säga att i grundserie och slutspel är det olika domarnivåer. Man pratar om domaren, nomineringsheaten. Har man en regelbok då, en regelbok i grundheaten? Eller finns det någon sån skillnad där? Eller?
Det var en bra, jag har faktiskt inte ens tänkt på.
Nej, det brukar säga så i hockey.
Ja, men jag försöker hålla en ganska hög. Alltså så att det är ju ändå en kontaktsport. Man får ju nudda varandra och köra på varandra lite grann. Så att... Men nej, jag vill inte säga att jag höjer ribban i nomineringssiten. Det är så långt jag inte ens tänkt.
Nej. Ja, om vi går vidare med lite namnen här i Piraternas trupp. Vi har nämnt bröderna Pavlicki. Oskar Pfeiffer, en polack. Har någon relation till honom? Och sådär.
Ja, absolut. Det har jag. 2013 så var jag även lagledare i Polen i högsta ligan där ett år. Och då var han en ung tupp i det laget. Han är ju från Gnesno, det laget, den klubben som jag har. Så att jag hade honom som lagledare. Han var förare i mitt lag där de åren. Så att... Det är alltid en kram när vi träffas.
Du skulle kunna ta, om Daniel blir sjuk, skulle du kunna ta en match med Piraterna nästan.
Ja, jag känner de flesta förare. Det är väl några stycken där som jag kanske inte har någonting med att göra. Men absolut, det är många jag känner.
Oskar Polis då, någon du känner till?
Nej.
Nej, polack här.
Ja, nej, ingen relation till honom alls. Utan,
kan det vara ett fynd, tror du? Studerar Daniel mycket på video, tror jag, innan?
Ja, men Daniel har bra koll, har han absolut. Och det gäller att hitta några stycken så här, lite chansningar med. Man måste ta hit någon som blir en snittraket lite grann så. Jag menar, de här åren där när vi vann där, det var ju Janowski, storbror Pavlicki, lillebror Pavlicki. Du visste ju inte riktigt, men de klickade ju, och sen var ju Greg där. Greg fanns ju där, så är det ju liksom. Så att, men får han hit några som verkligen... höjer sig, som man inte riktigt hade räknat med att ska höja sig, då kan det nå långt. Han måste hitta något sånt också.
Vaclav Milik körde i fjol, etablerad förare, gjorde väl okej, en hel del bra matcher, men skadeproblem som många andra. Men vad säger du om honom då? Han är stabil.
Ja, men han är ganska stabil. Det är ingen sån där som blir bättre och bättre med åren, utan det är väl mer åt andra hållet. Han gäller att hitta en jämn nivå av, och det är väl också en sån kille som kanske är viktig, att han inte skadar sig, så att han... Nej, men han är viktig kugg i laget.
Dansk Jonas Seifert Schalk visade ett hjärta för Piraterna, har kommit upp när han varit skadad och åkt upp från Danmark i matcher. Det måste betyda en del, vad säger de om honom?
Nej, men det är sådana man vill ha. Absolut. Så att, nej, men det är väl några av förarna som förut som inte har varit... Nu har han ju Pfeiffer och Pavlicki-bröderna, framförallt Piotr. De är duktiga att starta, och Seifert, jag tittar inte så mycket, men han är en sån där kämpa, han ger sig ju aldrig liksom, men det är elitserien, är du inte 1-2 i start, det är svårt att köra upp sig, så du måste vara med in i första svängen och ut i första svängen för att kunna ta poäng liksom, och köra om någon, det är svårt.
Ja, sen är det tre svenskar då, Jonathan Einermark, Ludvig Selvin och som du nämnde Mattias Törnblom. Vad säger man där? Man har inte värvat färdigt. Den kan komma in någon mer svensk kanske. Men,
ja, det är så.
Ja, jag tror man har ett par. Någon 05 kan in. Och sen någon så kallad snittförare ska in också.
Ja, det är så. Okej. Okay. Ja, men jag har inte riktigt koll där.
Men svensk sidan har ju varit lite svaghet ett par år nu. Kan de här tre fylla upp något sorts tomrum där?
Ja, Törnblom, absolut. Einemark och Selvin, det är ju tuffa positioner. Det är ju två killar som växer varje år och får köra mycket, och det gäller för dem att hitta en bra nivå i både division 1 om man ska välja, och allsvenska, få köra där, få självförtroende, komma in i elitserien och ta någon poäng här och var. Det är inte lätt, Men framförallt Törnblom är ju en jättebra värvning. Det behövdes verkligen att en sån kille kommer in. Och det är väl lite det med. Törnblom jobbar lite med sina starter. Han åker fruktansvärt fort och fruktansvärt fint. Och jag vet han gillar banan här uppe med. Det gjorde han i alla fall förr. Så att det är en jättebra värvning. Och de andra killarna, det är, hitta lite självförtroende i Allsvenskan. Ta mycket poäng där och sen komma till elitserien och liksom... ta poäng lite här och var. Klippa nollorna. Det är, varje poäng är viktig för de här killarna.
Ja, en del av dina år var ni ju till och med tre ledare. Det var du, Daniel Andersson och Stefan Ekberg. Och det märktes att ni hade att göra alla tre så här. Du delegerade en del så de kände sig delaktiga också.
Ja, vi hade lite olika uppgifter hade vi hela tiden. Och jag känner väl att framförallt hur det ser ut i depån på hemmamatcherna. Du kan ju inte stå i depån och liksom se hiten, utan du måste ju fram upp och på våra lagliga läktare där. Så att, och då ser du inte vad som händer i depån. Så att jag, med åren där, jag gillade att vi var tre stycken. Då kunde jag vara nära för att Daniel hade alltid stenkoll på programmet så vi inte missade någonting. Ekberg skickade jag upp och tittade så hur banan såg ut etc. Och jag ville jobba nära förarna, så att vi hade lite olika sysselsättningar. Så att jag är väl lite så, jag skulle vilja pusha Daniel och försöka få minst en kille som är rutinerad så Daniel kan släppa lite fokus på vissa ställen, för det behövs faktiskt.
Men det är svårt att hitta, eller finns det någon, kan du tipsa om någon som, för Daniel har sagt att han behöver det men har inte hittat rätt.
Ja, sin bror som kan allt utan
här. Tror han är möjlig?
Ingen aning. Men det skulle nog kunna vara någonting. Nej, men jag hoppas att han, jag tycker att han ska få in någonting som kan hjälpa honom, för att bortamatcher hemma, det är stressigt, det är fruktansvärt stressigt kan det vara. Alltså, missar du någon liten detalj någonstans, framförallt nu de här åren som kanske inte hade gjort så mycket när han har haft det här laget, det har varit svårt att liksom vinna matchen då, men nu har han ett bra lag, då gäller det liksom att vara med och inte missa hur banpreparering, ligga nära förarna. Dan är så pass duktig så han kan till och med ha lite tips om cyklar upp, liksom bortaplan, hemmaplan. Så att kan han få in någonting så han kan lägga mer fokus på det han tycker han ska lägga fokus på. Jag tror det skulle gynna laget jättemycket.
Ja, slutligen då, Stefan Andersson Skill, en väldigt märklig historia. Jag vet inte om du har sett honom jula förut, men Thomas och Jonasson julade efter en... Han var inte riktigt balans i matchen mot Lejonen hemma, i Vackla Milik tror jag var, som han kraschat. Och sen blir det lite paus och då går kommer Jonasson ut och gungar lite till musiken och så börjar han jula. Och då börjar halva publiken börja skratta och applådera för de tyckte det var en häftig show. Och hälften blev väl förbannade som var insatta och tyckte det var tån mot den som blev skadad. Jag tänkte på dig då faktiskt, hur hade du hanterat det? För jag tyckte Daniel hanterade det ganska bra. Han hängde inte ut Jonasson speciellt utan tog hand om honom. Men han blev, jag visade ju sitt avstånd och klubben gjorde det också. Men hur skulle du reagerat på den julningen?
Nej, men jag pratade med Daniel ett par gånger om Jonasson. Jag hade Jonasson en tävling som domare upp i Hagfors där han betedde sig väldigt, väldigt konstigt.
Ja.
Var väldigt dum, arrogant mot mig som domare. Det var en regnmatch. Ingen annan än han protesterade. Nej, men han, det var bedrövligt hur han var faktiskt just den matchen. Och sen satt jag och såg den här matchen på tv och såg det som hände med Millik där Jonasson faktiskt var vållande till att han kraschade. Jag såg allting som hände i depån där Millik blir sämre och sämre. Och när de väl får tillkalla ambulans då går han ut och jular. Jag vet inte hur Daniel tog upp det här med honom, men det är ju en...
Du blev riktigt arg.
Ja, jag har varit
jättebesviken. Men var det inte för att lätta upp stämningen lite? Men kan man bara bli arg om du är insatt i sporten, men annars...
Nej, men alltså, publiken visste ju inte om hur Millik mådde i depån. Det såg jag. Han var ju sämre och sämre och jätteillade han. Och då står ju Jonasson där. Och då går han ut och jular. Jag vet inte vad som rör sig i skallen på Jonasson där, men... det vart ju bättre sen. Jag ska inte heller hänga ut Jonasson, men det var ju väldigt dåligt agerande i det tillfället. Han var väldigt konstig i intervjun innan tävling också. Men sen så hände det någonting. Jag tror han fick lite hjälp etc. Så han kommer faktiskt. Sen har jag honom i Mariestad en tävling. Och då kommer han, när jag går banan och kikar, och springer han i fatt mig och så ber han ursäkt för incidenten som var uppe i Hagfors. Så att det gillade jag. Jag såg på honom då, jag såg hans ögon, jag såg hela, han var en helt annan människa där just vid det tillfället. Så att hur han fick hjälp etc. det vet inte jag, men just vid det här tillfället när det här hände så det såg väldigt illa ut måste jag säga.
Men som sporten, man jobbar sporten för att genom hjälp och få honom tillbaka till banan sådär, för Ärligt talat, det är ju mycket speciella människor i speedway överhuvudtaget.
Så. Så ju, jag har i alla fall mina hjärnskakor att skylla på.
Men det, tror du han kommer tillbaka? Eller, jag har gjort en del intervjuer med honom, men jag har fått sympati för honom faktiskt. Mm. Så tycker jag.
Nej, men han hade nog rätt så tuff uppväxt med pappan som gick bort och tog han till och med till självmord etc. Så han fick ju kämpa där och har väl alltid varit ganska svävande i intervjuer. Jag tror att när han har blivit intervjuad i en tv-match någonting, så det är som att han tänker på något annat och svarar på frågan han får. Han vet inte vad han svarar riktigt. Mm. Och så har han alltid varit. Så att, sen hur han har mått och allt det här, det vet inte riktigt jag. Men,
kan man köra för praterna igen då? Tycker du man ska... För det är ju inte,
jag tror inte Daniel tar in honom mer om jag ska vara ärlig. Det är min personliga uppfattning. Han måste nog börja visa... Han måste börja om lite från noll, Jonasson, och visa runt omkring att han vill ha en plats och att han klarar av omständigheterna runt om sporten. Den är så pass farlig ändå, så man måste vara 110 fokus när du sätter på en speedwaycykel. Det har inte Jonasson varit i år.
Nej, vi får se hur det blir 2023, men jag önskar dig lycka till då med din internationella karriär som domare. Så får vi se om det är målet att få döma någon GP-tävling då.
Ja, bara komma ut och åka internationellt.
Vart ska du på kurs då? Ska du någonstans?
Jag vet inte vart den är riktigt. Det finns egentligen ingen ny kurs som går, utan jag ska få hoppa in bland de mer mediterade och börja in där
med en gång. Polska ligan då? Ska du inte fråga om du får döma där? Eller?
Nej. De stålarna där nere, de får hålla sig för sig själva.
Ja, jag kommer ringa dig ibland så du får lite syn på saker och ting. Tack för att ha gott nytt år.
Detsamma, ja, tack.
Sportsnack är en podd från MVT. Ansvarig utgivare, Lina Handberg.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.